alles nur ein Gang.
Rope lyder fra himlen snart,
brudgommen kommer i sky.
Engle herrer om tronen står, o vilket herlig syn. Fåfängt bankande utan hopp, skarer i mörker står, roper
Jesus, låg upp för mig,
dog inte ett svar de får.
Innanför eller utanför, ut till min spärrande sal. Skara till tronen går, tåge med jubel in. Härlige brudgum där inne står, väntande bruden sin. Innanför eller utanför, nytt till min spärrande sal. Du står en gång. Innanför eller utanför, hör nu min käre vän. Jesus banke på hjärtets dörr, lukt ända ej igen. Innanför, ja sang. Innanför, ja innanför, där må vi stå en gång.
Ja, tack Herre vår Gud för att du är den du är. Det var vårt enda och osvikliga hopp för evigheten, att du är den du är. Men om vi inte har rätt ställt med dig, om vi inte har funnit nåd inför dina ögon, så är det vårt största bekymmer, vårt största problem, att du är den du är. Kära Herre, uppenbara för oss var och en var vi står nu i denna stund. För Jesus skull. Amen. Vi ska stanna för en vers i den 18:e psalmen. Den psalm som David skrev när Herren hade räddat honom från alla hans fiender, inklusive Saul. Det är den 24:e versen som lyder så i Jesu namn. Jag var fullkomlig inför honom och tog mig tillvara för synd. Jag var fullkomlig inför honom och tog mig tillvara för synd. Jesus varnar oss ofta för förtappelsen. Och då talar han som regel inte om icke-kristna som inte bryr sig om Guds ord, som inte lyssnar på honom. Utan han talar om någon troende. Och han talar om att det är många som på nyttaste dagen ska komma och vara helt förvånade och protestera när de blir utestängda från bröllopssalen, från den eviga salighet. De ska tala om hur han har undervisat på deras gator, och hur de har ätit och druckit inför honom. Hon ska tala om vad de har gjort för honom. Att de har profeterat, utdrivit under andra och gjort många kraftiga gärningar. Och Jesus talar också i liknelsens form, till exempel om vi visar ovist jungfrurna. Det är bekännande kristna allihop som gick ut för att möta brudgummen. Och där drar han då gränsen vid hälften. Det var bara hälften som kom in. Andra hälften gjorde det inte. Då är det så oerhört viktigt att du och jag får veta hur vi har det, var vi står nu i denna stund. För det enda vi har, det är nuet och evigheten. Hur många minuter eller dagar eller år det ligger mellan nuet och evigheten, det vet Herren alena. Vad har du den här salta versen med det här att göra? Jag var fullkomlig inför honom och tog mig tillvara för synd. Det låter som andligt högmod. Vem är fullkomlig inför honom? Ja, är du inte fullkomlig inför honom, då tillhör du dem som ska bli bortvisade till det eviga mörkret. Vi måste vara fullkomliga inför honom. Denna versen sammanfattar på ett fint sätt vad sann levande kristendom är. Hur den har det som är redo att möta Gud. Han är fullkomlig inför Herren och tar sig tillvara för synd. Detta är en kristens normal tillstånd. Sen kan det finnas, man kan komma in i mörker och allt är stängt och rörigt på alla sätt och vis som får rop ur djupen som i 130 salmen. Att Herren ska höra en, vara en ord. Man får åkalla Herrens namn och det står att den som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men det normala tillståndet så att säga, det har vi beskrivit här på ett mycket kort, koncist sätt. Och nu ska vi lägga märke till vad här inte står. Här står inte, jag var fullkomlig inför honom. Genom att jag tog mig tillvara för synd. Eller på grund av att jag tog mig tillvara för synd. Nej. Det är två saker i denna vers. Som inte får blanda samman. Men som heller inte får skiljas åt. Det ena är fullkomligheten inför Herren. Och sen kampen mot synden. För har vi denna vers levande i hjärta och sinne och i tankar, då hjälper den till att hålla oss på den rätta vägen, den enda vägen. Men stryker vi någon av delarna, ja då är vi illa ute. Hur kan David säga, jag var fullkomlig inför honom? Jo, det var han ju genom tron på Guds nåd i Kristus. Han hade fått sin synd överskyld och utstruken. Gud hade förlåtit honom allt. Han stod ren och rättfärdig, fullkomlig inför Gud i tron på Kristus. Och tänk, detta har Jesus köpt åt varje människa, vad du än är. Och vad den har gjort. Så Jesus vunnit den rättfärdighet åt dig. I honom. I tron på honom. Får du stå helt ren. Från all synd. Och helt fullkomlig. Inför Herren. I vad Jesus är och har gjort. Så jag hoppas du kan. Du kan instämma i detta, att jag är fullkomlig inför honom. Att du kan vara viss om att Jesus är min. för det tillhör dig. Jesus har vunnit åt dig. Han vill skänka det åt dig. Men så är det. Om detta inte bara teori eller inbildning eller något annat, utan det är en levande tro på honom. Du är född på nytt, lever i omvändelsen. Då kom också den andra delen av versen och tog mig till vara för synd. Eller om vi omskriver det till nutid. Jag är fullkomlig inför honom och tar mig till vara för synd. Förmenar du dig vara fullkomlig inför honom? Men inte ta dig till vara för synd. Kan leva i synd. Då har du inte den rätta tron. Då står du själva verket inte fullkomlig inför honom. Alltså, det är inte genom att ta dig till vara för synd som du blir rättfärdig inför Gud. Det är inte genom det som du blir fullkomlig för honom. Inte alls. Det är bara genom tron på vad Jesus har gjort för dig. Men kan du leva i synd och mena att du är fullkomlig för Gud genom tron, då berör dig du själv. Då är du på väg till förtappelsen, hur from du än är i övrigt. Det är det som är så allvarligt. Det står till exempel om Johannes döparens föräldrar att de var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvilligt enligt Herrens lag. Det står inte att det var genom att leva oförvilligt för Herrens lag som de var rättfärdiga inför Gud. Utan det vilar på Guds löften i Kristus att de var rättfärdiga inför Gud. Men de levde också oförvitligt efter Herrens lag. De levde inte i synd, inom försvarad synd. Då har de inte varit rättfärdiga inför Gud. Icke. Och vi kan tänka på Daniel till exempel. När han steg allt högre i graderna där i det babyloniska riket, så försökte de komma åt honom för att få honom fälld. De ville inte ha en jude på den posten. Men då kommer de fram till det. Vi hittar inte något annat på honom om det inte är hans Guds fruktan. Och så kommer de på det där att det skulle utfärdas ett påbud att man inte fick be till någon annan än kungen i 30 dagar. Men i hans liv fanns ingenting. Men kom ihåg, det är inte genom det man blir rättfärdig. Det måste vara på ett helt annat ställe. Jag är fullkomlig inför honom i Kristus, för jag är iklädd Kristus. Men du kan inte hålla synden i ena handen och Jesus i andra. Då släpper Jesus. Och det är särskilt en synd som ligger på mitt hjärta att jag måste ta upp i detta sammanhang. Och det är synden mot fjärde budet. Det är synden mot trafikreglerna. Det är många som tar det lätt med detta. Man kör för fort, man pratar i telefon i bilen som man kör. Det kan vara olagliga bilar på många olika sätt. Och ja, det ena ger det andra, för synden är en makt. Synden är en makt. Och den som är läskunnig, den kan inte komma ifrån att Romarbrevet 13 understryker att också trafikreglerna är synd mot fjärde budet. Det är synd mot Gud. Det går inte att komma ifrån. Och lever du i denna synd, så måste du omvända dig om du ska bli frälst för evigheten. det går inte att leva i synd och bli frälst. Hur mycket du än berömmer dig av Kristus, så är du inte iklädd honom när du lever i synd. Om det sen är denna trafiksynden eller andra, det spelar mindre roll. Och synden är en makt. Så du har säkert inte bara denna synd som du har som skötesynd, utan flera. Jag var fullkomlig inför honom och tog mig tillvara för synd. Det är ett sann kristens bekännelse. Utan denna så är du förlorad. Och vi ska gå till Johannes, kärleksapostel, och se vad han säger. Vad Herren säger genom honom, för han är väldigt tydlig på detta också. Och innan vi går in och läser det här i kapitel 1, vers 7, så ska vi också stå upp en annan sida av den här saken med trafikreglerna. Det är inte ovanligt att föräldrar menar att barn och ungdomar får göra lite som de vill. Bryta mot olika regler i trafiken och prova att köra olika saker innan man har åldern in och körkort för det och så vidare. Och det finns till och med de som menar att man får inte vara för sträng, för då kanske man inte får med dem i verksamheten. Då kanske de får en för sträng bild av kristendomen. Men det är förfärligt. Den som resonerar så har ju Gud emot sig. Där står, vänd den unge vid den väg han ska välja, så viker han ifrån den när han blir gammal. Du vänjer den unge vid att synda, bryter mot Guds bud, sätter sig över hans förordningar. Vilken väg kommer den unge då ta när han blir äldre? Vilken väg? Vilket ansvar. Här står i 1 Johannes 1 och 7. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu hans sons blod renar oss från all synd. Den där versen ska vi citera hela versen, och inte bara sista raden. För Jesus, hans sons blod, renar inte från all synd. När man lever i synd, fjärran från Gud. När man har en falsk, hemmagjord tro och bekännelse. Då står du utanför nåden, under Guds vrede. Johannes 3:36. Utan det står, det är en mening hela denna versen. Men om vi vandrar i ljuset, alltså öppen sak med Gud, låter allt vara öppet inför honom. Och när vi blir påminna om något att det är synd, då bekänner vi, ber om kraft att få överge det. Då vandrar vi i ljuset. Så har vi gemenskap med varandra, med alla Guds sanna barn. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Då står du fullkomlig inför honom och du tar dig tillvara för synd. Du vandrar i ljuset. Men lever du i synd så vandrar du i mörkret. Och du har varken gemenskap med Guds barn eller rening i Jesu blod. Det har du inte. Och vi ser ett lite längre avsnitt i kapitel 2. För hela Johannes 1 och 7, hela den versen, den är som ett genomgående tema i 1 Johannes brevet. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför fadern. Jesus Kristus som er rettferdig. Han er forsoningen for våre synder, og ikke bare for våre, utan också för hela världens. Vi stannar tills vidare. Detta skriver jag för att ni inte ska synda. Om har Jesu blod rena från all synd. Ni ska inte bedra själva. Men om någon syndar så har vi en försvarare som för vår talan inför Fadern. Jesus Kristus som är rättfärdig. Ja, har man vad är då bråka om synden för? Det är inte så farligt. Jo, det är farligt. För det här betyder inte att göra synd. Om någon gör synd så har han en som för sin talan inför Fadern. Det står det inte. Utan Johannes, kärleksapostel, han är skarpare än de flesta. Han säger, om vi gör synd, så är vi av. Den som gör synd är av djävulen. Och Jesus försvarar inga djävlar. Det gör han inte. Han försvarar syndare som lever i ljuset och som råkar falla i synd. Det är en annan sak. Så innebörden är om de faller i synd har vi en som för vår talan inför Fadern. Men att göra synd, det går inte. Och du kan inte falla i att regelmässigt bryta mot trafikreglerna. Det är inte att falla i synd. Men du kan falla i synd också mot trafikreglerna. Och då får du bekänna och veta att Jesus försvarar dig inför Fadern. Om du lever i ljuset så du står fullkomlig inför honom. Vi läser vidare från vers 3. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud. Ja, det är en svag kristen. Den ska väl tröstas på alla sätt och vis. Nej. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Be Gud att få ta detta ord till ditt hjärta, du som lever i synd. Du är en lögnare. Sanningen finns inte i dig. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Men du säger Karo, ja, om det där med bud, det är ju bara att tro på Jesus. Ja, vill du sätta din evighet på spel med sådana krystade tolkningar så? Jag törs inte göra det. Du tänker på 1 Johannes 3:23 där det står, och detta hans bud att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn. Ja, men där står ett och. Älska varandra så som han har befallt oss. Vad det Paulus säger i Romarbrevet 13 också, att om vi älskar varandra då har vi uppfyllt lagen. Kärleken är lagens uppfyllelse. Alltså det handlar om Guds bud där också. Du tar fullständigt fel om du menar att du kan tro på Herren Jesus bara och leva i synd. Nej, nej. Och det var lite märkligt om Johannes i detta sammanhang i 1 Johannes 2 med bud inte menar just Guds bud. För det är det handlar om, att vandra i ljuset, att inte leva i synd i mot Guds bud. Först sjätte versen i detta avsnitt är ju: detta skrivet är för att ni inte ska synda. Och synd, det är brott mot Guds bud. Och sista versen, den har jag inte läst nu, men sista versen i detta avsnitt är: den som säger sig förbli honom är skyldig att själv leva så som han levde. Då har vi fått utlagt det ligger i hans bud i detta avsnittet. Den som säger sig förbli honom är skyldig att leva så som han levde. Du kan väl på fullt allvar mena att Jesus levde i synd? Du kan väl inte det? Så långt har de inte gått. Utan mot det här, han får utransaka oss alla så att vi verkligen har rätt med honom. Har han sann och levande tro så att vi står fullkomliga inför honom. Då tar vi oss också tillvara för synd. Och när vi faller så har vi en försvar inför Fadern som för vår talan. Han som är rättfärdig och fullkomlig. Och hans blod renar oss då från all synd. Amen. Tack Herre Jesus för ditt ord och din ande. Och förklarat ordet på hjärtan. Så att vi inte bedrar oss med ett falskt hopp någon enda. Utan vi alla blir frälsta för evigheten. För ditt eget namns skull. Amen.